Vi kommenterar inte det närmare. Jag kan bara konstatera att när jag sa till Primus, han var på affären, liksom, vilka han skulle välja flingor. För han gillade inte dem han hade. Ja, men välj något annat då. Då börjar han med någon så här sockerflingor så eller chokladflingor så. Nej, men du får välja härifrån och dit bort. De där, liksom, gå bort. Är det mer än 6 gram socker? Liksom så här, okej. Okay. Ja, och så står han en lång tid och vi och handlar annan mat. Så kommer jag tillbaka och så säger, hur går han? Bara, det går dåligt.
Allt detta smakar sadness.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast ekonomi som vi gör varje vecka, varje vecka, varje vecka. Eller hur, Mattias?
Ja, vi kan väl säga att vi kommer varje vecka på tisdagar helt enkelt.
Ja, ja, det där kunde
det
man...
Känns
ja.
Så, det, är så, alltså det är så härligt när vi får spela in. Det, jag vet inte, det lyfter mig. Det lyfter veckan på något vis.
Ja, vad bra att du känner så. Märker du något nytt på mig idag?
Ja, jag måste säga det. Alltså, jag tycker ju att du... Sen, alltså du gjorde ju en stor förändring i ditt liv med massa sköna saker. Alltså dels framförallt så börjar du liksom, inte bara att du börjar träna och du rasade i vikt och du liksom sådär, så fick du ju också en liten skön style, tycker jag. Du börjar liksom dressa dig snyggare, du börjar bry dig om hur du såg ut. Och sen la du ju så här på, men så här, nu har jag hyllat nog, men den där muschen som du började la till med, den var jag lite delad i. Jag tycker att den var cool.
Gustav den andra
Adolf-lucken. Och jag bryr mig. Men den gjorde det ju faktiskt 10-15 år äldre, måste jag någonstans säga. Så att jag fick en sån här... Jag varit lite glad när jag såg dig idag.
Just det.
Alltså, det måste jag säga. Jag tycker du var... Det var ballt med muschen, men det var inte...
Men nu är den borta.
Det har varit lite gubbigt. Ja. Ja. Vad tycker du om min coronafrissa då? Den växer ju hejdlöst.
Jag har ju
nu,
pratat alltså mycket om den där. Jag tycker att... Om man förstår att det är en coronafrissa, då tycker jag att det funkar bra. Men det är lite som att man tror att du... Alltså, det finns någonting som att du ser lite ut som en skurk i en 80-talsfilm som är så här knarkhandlare på Östermalm. Och liksom någon sån här, det är liksom en gangsterbackslick. Det är lite baltvarning på den där, tycker jag. Får man nu få fan inte säga. Men ja. Nu kom allt...
Ja, ja. Mm. Men jag kanske får skaffa någon sån här mössa där det står så här, istället för bad hair day så står det så här corona hair eller någonting. Jag
precis. Vet inte.
Men eller så får jag väl klippa mig snart då.
Ja. Ja, det får du det faktiskt göra som du vill. Det är ju ingen skönhetspodd, men i mitt fall var rykte mustaschen av en enda anledning, och det var att jag satt i bastun med Andrea och så liksom bara fick jag upp en feeling, så här, pussas inte vi mindre nu än vad vi gjorde förut? Jag tycker det är för lite pussar. Och då var hon tyst en stund och sa så här, ja, men det stämmer nog. Det är fan, det har blivit mindre pussar. Så sa jag, ja, men vad ska vi göra då? Så sa hon, ja, det där mustaschvaxet hjälper ju inte. Det är inte skitgott, kan jag säga. Och när du inte har mustaschvaxet i, då hittar man knappt munnen i det där draperiet liksom. Och hon behövde inte säga mer. Jag sa, jag fattar. Jag gör mig ju snygg till stor del för att få pussa henne. Och om jag inte får pussa henne, då är ju liksom snyggheten ganska mindre intressant i alla fall. Så det jag gick till min barberare, som ju har mer investerat i min mustasch än vad jag har. Och sen så sa jag, nu har jag dåliga nyheter här. Nu behöver vi ta bort den här mustaschen. Och han tog det med fattningen då. Jag var på riktigt lite så här... Ja, du vet, jag är inte så konflikträdd, men jag tänkte så här, här kommer jag behöva slåss för. Men han var cool, han bara, jag fattar precis, jag vet vad vi gör. Och sen så satt han igång liksom.
Snyggt. Ja, men då har vi fått ordning på det där, helt enkelt.
Ja.
Det
jag ber alla lyssnare om ursäkt om ni tycker att det har sett förjävligt ut. Nu är den borta i alla fall, och jag ser åter ut som 46 och inte 76.
Så är det. Precis, så är det.
Nu är inte vi en ålders- eller skönhetspodd. Vi är ju en ekonomipodd, och vi ska prata om en jädrigt intressant konsumtionsgrej idag. Vi får väl se lite vad vi tar vägen. Det här har jag ju både mycket pepp på och lite fördomar liksom. Var är du någonstans i ämnet?
Nej, jag är ruggigt, ruggigt pepp. Alltså jag tycker det här är så spännande. Alltså på riktigt. Så att Ja, vi får se. Det ska bli intressant att höra dina fördomar också, faktiskt. Mm. Men jag kan möjligen ha en fördom, och det kommer då till den biten som just är ekonomi. Så vi får se vart vi landar. Men vi börjar med nu och välkomna in Tom Johansson från Hooked Foods. Välkommen!
Tackar, tackar.
Tja Tom, du ser ovanligt, eller ovanligt, du ser grymt pigg ut. Är det för att du äter så mycket? Bra, berätta, vad äter du?
Ja, otroligt. Charlie frågade precis vad jag åt till frukost här. Det brukar alltid börja med en vegansk smoothie med lite grönkål och liknande. Och sen så äter jag ju vegetariskt. Jag tycker verkligen att det höjer liksom energin, för mig i alla fall. Så att,
och då behöver jag inte fråga knappt om du har sett filmen Game Changer.
Nej men absolut, den såg jag. Den hade ju väldigt tydligt maskulint liksom budskap, kände jag. Men den var absolut väldigt talande. Det var ju mycket ändå trovärdiga personer som var med där då.
För den som inte har sett det, den ligger på Netflix, va?
Mm, precis. Har du sett den än, Charlie? Ja. Jag har ju varit på det flera gånger.
Ja, absolut. Jag har sett den. Absolut. Ja. Det är ju svårt att värja sig. Den tar ju hand om den här myten att man inte skulle kunna liksom, ta hand om sig själv ordentligt med vegansk mat. Ja. Att det behövs en massa kött hela tiden.
Ja, men verkligen. Ja. Och framförallt träna väldigt hårt också. Det är ju både tyngdlyftare och ultramaratonlöpare som äter helt växtbaserat som klarar av helt otroliga saker. Så att... Nej, men att vi behöver kött för att överleva eller för att träna är ju... Den debankar dem rätt så hårt, tycker jag.
Ja,
vet jag vill.
Ja, och det var ju mest det här. För många när jag har sagt så här, när man har pratat om det här ämnet, så det berör ju väldigt mycket kring djur och sådär. Och då är det många som säger, nej, det pallar inte jag se, för jag kan inte se liksom djuren fara illa. Eller vet, så här. Men det handlar ju inte om det. Och det var det jag tyckte var bra med den filmen. Mm. Att det gick inte ut på hur synd det var om djuren. Det är en annan, där är också möjliga, eller där är ju... Men det är en annan historia, och det är inte den man skildrar här. Och det var det som jag tyckte att den var, att den berörde mig. Mm. Det var just att det var en annan take på det.
Men nu ska vi inte prata om det, vi ska prata om Hooked Foods här liksom. Och vad, enkelt, pitcha nu, så här, vad är det ni gör? För ni gör ju någonting som jag rent ut sagt skulle säga är konstigt. Redan liksom själva pitchen är ju så här, vegansk fisk. Det är lite så här, hur ska du ha det? Är det fisk eller är det vegansk?
Ja. Nej, men vi utvecklar, säljer och marknadsför veganska alternativ till fisk och skaldjur då, som vi säljer till restaurang och dagligvaruhandeln. Våra två första produkter är ju tuna, som är ett alternativ till tonfisk, som nu finns att köpa. Och så utvecklar vi även då salmon, som är ett alternativ till lax. Mm. Helt baserade på växter och är då näringsrika med både protein och för laxen då även omega-3-fetter kommer vi ha med där. Så ett väldigt smakrikt alternativ helt enkelt till lax och tonfisk, som är mer hållbart för planeten men även för vår hälsa då.
Hur började det liksom? Det är ju roligt, tycker jag, när man, alla företag man åker förbi brukar tänka, någon vaknade upp en morgon och bara så, vet du vad, jag ska börja bygga taxametersystem för taxibilar eller valsar för tryckindustrin. Hur vaknar man upp och tänker så här, jag ska göra vegansk tonfisk, det är vad jag ska göra liksom?
Ja. Det är en kul fråga. Men jag är uppväxt i Stockholms skärgård. Så ute i skärgården har jag vuxit upp med två föräldrar som driver bolag tillsammans. Så har liksom entreprenörsfamiljen där ute som jag jobbat mycket tillsammans med. Och vi åt väldigt mycket fisk och skaldjur. Det var lite som i vårt DNA, i och med att vi bodde så nära och jobbade liksom nära havet. Mm. Sen så blev min syster, jag har en yngre syster, som blev vegan. Det här var nu kanske 6 år sedan. Hon började ifrågasätta rätt mycket vad vi åt och tog upp många problem som inte vi visste om. De både liksom utmaningar med planeten och hälsan. Så hon utbildade oss lite. Så vi började äta lite mer växtbaserat.
Om ni ger mig snabbkursen där, för jag tänker så här att fisk och skaldjur är ju ändå, hittar jag på listan av ganska okej på en skala jämfört med liksom fredagsbiffen eller liksom fulkorven. Så tänker man att... Hur låter föreläsningen om... Pitcha till mig varför jag inte ska äta... Jag förstår att det ska få välja själv, men förstår du liksom, varför inte fisk?
Nej, men absolut. Och jag kan säga först är att liksom, nötköttet är den absolut största boven. Så det finns inga snack om den saken. Men det betyder inte att seafood eller fisk och skaldjur är mer eller hållbart bara för den. Den
största boven, då menar du klimatbov?
Ja, då menar jag klimatbov.
I kroppen kan man kanske säga, brukar man väl säga att fläskköttet är sämre för kroppen än vad nötköttet är, men för planeten är nötköttet.
Om vi pratar för, klimatet, ja, planeten, absolut. Nej, men för fisk och skaldjur, där har vi en stor utmaning i och med att den växande populationen helt enkelt. Vi växer, vi blir fler antal människor och vi äter mer. Det tar mer på våra resurser. Så vi måste tänka om hur kan vi äta mer effektivt så att vi inte gör så att planeten går under. Och 25% av allt koldioxidavtryck och klimatavtryck i världen kommer från just livsmedel. Så bara där så har vi liksom mycket att göra för att göra det mer effektivt. När det kommer till fisk och skaldjur så är inte det ett undantag. Så konsumtionen av det har ökat väldigt kraftigt de senaste årtionden. Med att det blir mer tillgängligt, större skalor. Och det var ju tidigare en väldigt premiumprodukt som man åt på fin restaurang. Nu finns det i princip alla snabbmatsaffärer någon typ av fiskalternativ. Och det här förväntas att öka med ytterligare 30% närmsta 10 åren. Alltså konsumtionen globalt av seafood ökar 30%. Och det är väldigt oroande om man kollar på det stadiet som faktiskt industrin står i idag. Och det här var en fråga som vi ställde oss väldigt tidigt när vi grundade bolaget. Varför finns inte vegansk fisk? Kanske inte ens behövs. Men när vi då undersökte det och gick lite närmare in i det så är det finns ju två stycken källor man kan ta fisk ifrån. Så det är dels då från viltfångst eller så är det från fiskfarmar. Och båda har stora utmaningar. Så från viltfångst, här har vi nästan 90% av alla fiskarter är liksom fullt utfiskade. Och det betyder att de är så pass utfiskade att om vi skulle fiska lite mer så hotas det att de utrotas helt. Och det är därför man pratar om överfiske, att det är ett så pass stort problem. Och det finns mycket illegal fiske också. Och olagliga verktyg för att fiska upp som skadar då haven. Och det här tänker vi bor ju på land, vad spelar det för roll? Men det är en så pass stor del av hela planetens hälsa består i haven. Och så fort en art utrotas så rubbar det hela marina ekosystemet. Vilket är allvarligt för vår planets hälsa. När det kommer till sen då fiskfarmar som faktiskt har då bemött den här ökande konsumtionen framför allt. Där har vi också nu stora utmaningar. Det är liksom sett som en bra lösning, men nu har vi också stora utmaningar där. När vi ser att lax som vi fokuserar på främst då, 98% av all den lax som vi äter i Sverige kommer från norska fiskfarmar. 76% av all lax vi äter i Europa kommer från norska fiskfarmar. Och i mer än ökande konsumtionen har de här blivit så pass maxade i kapaciteten och täta att de nu behövs, de blir så pass smutsiga att man behöver då bekämpningsmedel för att hålla dem rena. Det här är det som man använde antibiotika till tidigare, men nu är bekämpningsmedel då, som då skadar haven. Det är även avföring från fiskarna, precis som från kossor, som skadar haven. Och så är det även ett högt koldioxidavtryck. Forskningsinstitutet RISE här i Sverige tog fram nyligen en rapport på att klimatavtrycket från lax är nästan lika högt som det är för fläsk, vilket inte många vet. Man tänker att det är mer hållbart än både kyckling och fläsk, men faktum är att det är rätt så högt. Så allt det här kombinerat då med en då förväntad tillväxt på 30% i konsumtion kommer inte vara hållbart för vår planet, och vi kommer behöva alternativ för att kunna möta den växande konsumtionen. Och det tror vi då är växtbaserad.
Ja, men bra. Men och, alltså så här, okej, okay. Vi köper det. Och det är sannolikt så. Vi betvivlar inte en sekund att det du säger är rätt. Men det som är intressant är då att höra resan. För mig känns det som ett omöjligt uppdrag då. Vi är helt överens om att vi behöver göra någonting. Det tror jag alla ändå skriver under på. Oavsett om man är köttälskare så tror jag nog att alla ändå inser det faktum. Att man inte kan bortse från att det inte är hållbart. Att vi åtminstone behöver dra ner ordentligt och hela den här grejen, det är jag rätt säker på. Och jag måste också bara lägga in här att min son är i princip, ja men han är vegetarian på något sätt, han äter ju absolut inte kött eller så. Och här till jul i år så är det så här, jag är ju så här, Janssons frestelse, jag har inte levt en julafton utan Janssons frestelse. Men då var det, i år var det ett veganskt julbord, och vilket var otroligt kul. Och bland annat då så alternativet till Jansson var att han körde med havregrädde och aubergine istället. Istället för då som ansjovisen. Och det var rebisbjällen var tofu, och det var skinkan bestod av kålrot som var kokt i ginger ale. Och, ja men du vet, det var en massa härligt. Och det funkar ju. Jag måste säga att jag har varit superförvånad, och det kändes ju jädrigt kul och bra på alla sätt och vis liksom. Men det är ju en sak, men, och det kan jag skriva under på liksom, allt det här. Men frågan är ju i alla fall då sen, hur kommer det sig att man tänker så här, okej, okay, men nu ska jag starta, nu ska jag börja liksom fixa plant-based, alltså växtbaserad tonfisk. För mig känns det som en sån här, hur ska man kunna göra det? Det måste ju krävas alltså fabriker, eller liksom hur kan man producera? Du måste ju berätta hur man vågar ta, tar man in riskkapitalister då? För min den här lite så här, det som jag sa inledningsvis som jag är lite så här, som jag tycker är lite synd, det är ju då att jag äter ju till exempel, jag älskar de här Beyond Meat-burgarna till exempel som finns att köpa, och men de är ju från USA liksom, och då ska de flyga till mig, och sen så kostar det 60 spänn för två stycken burgare, så det är liksom dyrare än kött till och med. Och jag kan ju förstå att det är så, jag är beredd att betala mer, men för att vi ska nå gemene man så, ja. Så nu vart det många frågor i ett här, så att vi börjar med kanske fråga nummer ett då. Hur gör man då? Hur har ni dragit igång?
Ja. Det är en bra fråga, och vi alltså det är egentligen fantastiskt hur mycket information man kan få från andra personer som faktiskt är experter. Så vi har ju tagit hjälp från många andra. Vi tror ju verkligen inte att vi kan liksom rädda världen själva, utan vi måste hjälpas åt. Och vi har ju samarbetat med både då ett forskningsinstitut där vi då utvecklar våra produkter. Och sen då även en producent då i Holland som också har producerat växtbaserade köttalternativ under 30 års tid.
Jag tänkte säga, men holländarna är väl ganska duktiga. Jag var i Amsterdam i somras, eller förra sommaren var det väl.
Ja.
Och det var innan pre-corona som man brukar säga. Men då var jag ju nere, och där finns det ju såna otroligt balla snabbmatställen och så här veganska som är. Men visst är det så, man är ganska snabb, eller man är långt fram i Holland på de grejerna.
Va? Ja, de har varit superduktiga faktiskt. Och är lite av ett mecka just nu när det kommer till växtbaserade proteiner i Europa. De har kommit väldigt långt, absolut.
Men du hoppar över steget innan. Jag förstår att det finns ett forskningsinstitut som ni har tagit hjälp av, och det finns en produktionslina i Holland och så där. Men hur lät mötet när ni satte ner och sa så här, vad ska vi göra då? Ja, vi gör växtbaserad tonfisk liksom.
Ja.
Det liksom, hur blev det av allt du kunde syssla med i ditt liv?
Ja. Nej, men vi började faktiskt med en växtbaserad räka som vi ville skapa till en början.
Aha.
Vi drivs ju väldigt mycket av att göra så mycket totalt impact som möjligt. Och, liksom,
och räkan är ju typ värst vattenkonsumtion per odlad kilo liksom protein.
Va? Ja,
det har man ju fått lära sig.
Precis. Ja. Räkan är ju det enda som kanske är värre då än nötköttet.
Ja.
Så klimatmässigt.
I alla fall såna här jätteräkor. Eller såna här, liksom, såhär. Ja. Mm.
Och så det var där vi började, men vi insåg rätt snabbt att det var väldigt utmanande och väldigt dyrt framförallt att ens försöka ta fram en sån räka. Så där, då skrattade ju de flesta när vi liksom approachade dem och frågade dem om det här, vi skulle vilja skapa något sånt här. Men så fick vi ju då massa bra feedback om att det är framförallt texturen som är så pass dyr att skapa. Så om du tänker dig en köttbit liksom, som du steker. En sån typ av köttbit är väldigt svår att ta fram med alla fibrer och liksom texturen för det köttet. Det är det som är väldigt dyrt. Och det är därför som företag som Impossible Foods, Beyond Burger och liknande, de har ju tagit fram korvar, köttfärs, alltså processat kött. För det är lättare.
De är lättare att härma.
Exakt.
Ja.
Så med den feedback så var kanske inte en fiskfilé kanske blir svårt att ta fram. Men om vi kan ha något som är lite mer sönderrivet, typ då tonfisk på burk, som är då liksom, man äter det oftast i en sönderriven textur.
Ja.
Då blir det helt plötsligt mycket enklare. Då kan man bara fokusera på att liksom få fram en bra textur för de här små bitarna så att de smälter bra i munnen och får till bra smak. Men man behöver inte få till den här hela filétexturen, vilket gjorde då att det blev mycket billigare att producera och utveckla. Så lite så här, vi började med räkan, fick massa bra kommentarer och feedback för att sedan pivota mot tonfisk istället.
Men när du började med räkan?
Men börja liksom, jag måste bara, för ni har ju inte stått i ditt, ni har väl inte hyrt en sån här skolhem, vad heter det?
Hemkunskapskök,
utan någonstans, vart har ni börjat provat? Vad gör man där? Hos den här producenten i Holland? Är det på en fabrik liksom? Eller hur går det till?
Ja, nej, men vi har ju, det är på ett forskningsinstitut då, i Göteborg. De har ju samarbetat med många häftiga företag som till exempel Food for Progress som gör OMF-produkterna. Och där har de då både utrustning och liksom kompetens som vi kan hyra in oss på och få råd från. Vi har ju då, ja, Peter som är en av medgrunderna är ju liksom då det som vi kallar food scientist som utvecklar produkterna. Och även nu har fått in Klara som hjälper oss också på produktutvecklingssidan. Så de leder allting där. Men med då hjälp...
De står med vita rockar och pipetter på dagen och försöker lista ut sånt här.
Exakt. Ja. Och då...
Och du hittar på grejer för dem att försöka lista ut. Ja. Kan jag räka? Nej, det kan vi inte. Okej, tonfisk. Ja, det kan vi.
nej, men nästan. Alltså, det är ju liksom mycket, mycket bollar fram och tillbaks. Jag har ju en kommersiell bakgrund och kommer med liksom kundperspektivet och priset och vad konsumenterna faktiskt tycker och sådär. Men de gör ju ett jättejobb. Alltså, de är ju genierna bakom produkten. Och som man gör egentligen, det är att man tar ju då olika växtproteiner, olika fibrer, olika fetter, stärkelse.
Var hämtar man dem då? Man plockar ut dem ur någon liksom ärta eller liksom böna eller hur eller kan man köpa färdiga? Här är protein från.
Nej, det är svårt. Alltså, det finns ju då, alltså, det finns liksom som pulver egentligen som man köper från. Och då är det är en stor bransch att bara vara ett så kallat flavor house eller liksom ett raw material house. De gör bara liksom sådana här pulver som underleverantör till andra företag som skapar matprodukter eller andra saker. Kanske ja, men sportdrycker eller liksom proteindrycker och sånt. Och då kontaktar vi egentligen dem och så får vi samples från dem som vi testar i vår produktutveckling. Och här, det spelar jättestor roll om man köper in ett sojaprotein till exempel från Tyskland eller från Ukraina eller från USA eller från Kina. Det kan variera väldigt mycket i kvaliteten. Så att man testar olika varianter tillsammans och så har man då en process som kallas extrudering. Och det är där man liksom skapar texturen. Så det här är då en process där man för in alla ingredienser i ett visst typ av tryck som man också kan justera och en viss typ av värme som man också kan justera för att då få fram den rätta texturen. Och så sen så testar man ju då, liksom, ska vi köra 20%, 30% det här och 40% det där? Eller liksom
ska det bli hårt, ska det bli mjukt, ska det bli långa trådar eller korta trådar, ska det bli vitt eller grått eller liksom.
Exakt, och så är det massa bara trial and error egentligen tills man liksom känner att ja men nu har vi det och det är ju texturen som är det absolut svåraste och sen så då i efterprocessen så smaksätter man det mer med både alger och oljor och liknande för att få den rätta smaken också.
Och sen måste man väl ändå ha med sig då att ska man ta hem pulvret från Kina, alltså för jag tänker ni är ju egentligen främst mån om klimatet, hör jag ju, det hållbara i det här. Hur tänker man där då?
Absolut, det är ju, för oss kommer det alltid vara viktigast med smaken och näringen i produkterna. Så det var därför jag sa vi bryr oss om det absoluta impactet. För det har varit många gånger vi har stått inför, ja, men ska vi välja en lite mer hållbar ingrediens som är mycket dyrare? Eller ska vi liksom, som kanske ger en sämre smak till och med. Eller ska vi ta den andra vägen som ger en riktigt bra smak men som är liksom den rätta prispunkten. Då har vi liksom ändå valt det senare för att vi måste hitta en bra prispunkt och en jättebra smak för att folk ens ska äta de här produkterna. Om vi gör en jättehållbar produkt som inte smakar gott och som är jättedyr så kommer ingen att äta och då gör vi inget impact. Så att det liksom, vi har valt att gå med...
Det är en ganska, måste ändå vara en svår balansgång det där, tänker jag. Det kan inte vara helt lätt liksom, att välja.
Jättesvårt, absolut. Och det är många som är inblandade med både produktionssajten och liksom, underleverantörer och liknande. Så att det är ju, ja, det är absolut ingen lätt uppgift, men det använder vi ändå som vår liksom, guiding star.
Men hur mycket är det en teknikfråga och hur mycket är det en prisfråga? Säg att jag hade sagt till dig så här, du får ett år på det. Jag garanterar att jag kommer köpa produkten sen. Jag vill ha laxfiléer. Men jag är beredd att betala 10 000 kronor kilot. Du har en färdig order här. Jag köper x antal kilo i veckan att 10 000 kronor kilot. Men då vill jag att den ska vara skönt rosa i lameller. Och jag ska kunna liksom käka den rå som sashimi och bara doppa den i lite soja. Är det möjligt då? Eller så här, nej, där är vi inte framme. Det är inte en prisfråga, det är en teknikfråga. Liksom.
Ja, jag skulle nog säga teknikfråga där också.
Ja.
Vi har ju jättehäftiga företag som också gör så här labbodlad lax. Vilket är att man plockar celler då från riktig lax och lyckas då odla det till en laxfilé. Även ett företag en annanstans i Europa, jag tror det är Bulgarien, som gör 3D-printad lax. Alltså det finns ändå tekniker, jag har inte smakat de här själva, men de ser i alla fall väldigt mycket ut som riktig lax. Så det är min känsla är att tekniken ändå finns, men att det svåra är att skala det här till en, till en, till ett bra pris och också kunna producera det i tillräckligt stora volymer. Men ja, jag personligen vet inte alltså hur tekniken är också för att göra växtbaserad laxfilé. Det har vi inte sett någonstans, det tror jag är väldigt utmanande, både pris och teknikfråga skulle jag säga.
Men då måste jag fråga också så här, för okej, liksom, då, ja, superintressant att höra, men jag tänker ju då ändå att hur, alltså det måste ju kosta jättemycket pengar att börja utveckla en sån här produkt innan man har, innan ni är framme där ni är nu, där man faktiskt kan köpa er tonfisk. Så har det ju, som vi förstår, varit en lång väg, och det kan ju inte vara billigt att hyra in ett sånt här science team, och det är mycket tester, trial and error som du säger. Men hur har ni lyckats finansiera? Hur lyckas man, får man, har ni kört någon sån här crowdfunding, eller har ni tagit in investerare, eller hur ser bolaget ut? Hur ser strukturen ut kring Hooked Foods?
Ja, till en början så var det ju, vi tog ut Almi-lån som startup-lån, 200 000 kronor, och sen har vi även fått bidrag från olika acceleratorer och liknande. Så fick faktiskt ett bidrag på 200 000 från en accelerator, liksom helt bara för att de trodde liksom på växtbaserade protein och vill hjälpa de bolagen som kämpar med att utveckla bra produkter där. Och även lite så här små andra bidrag från andra håll och kanter, plus då liten insats från oss själva. Så kunde vi finansiera själva utvecklingen. Sen nu i november så stängde vi vår första runda som var på 5 miljoner kronor för att liksom accelerera. För då hade vi lyckats ta fram ett tillräckligt bra första koncept för att investerarna skulle tro på det.
Och då behövdes det pengar för att faktiskt kunna producera och få ut produkten.
Exakt.
Liksom, lämna
exakt
laboratoriet och gå till liksom, restaurangen.
Ja, till stor skala liksom.
Men är ni cutting edge? Är det bara ni som gör detta? Eller finns det liksom den stora veganska fiskproteinmässan i Vegas varje år där tusen olika inkubatorer träffas och jämför? Liksom? Ja. Jag kan ju inte branschen. Liksom.
Nej, men precis. Nej, men det finns, vi är inte själva, men det finns ingen liksom, konferens än så länge i alla fall. Det finns ett jättehäftigt företag från USA som heter Good Catch. De började 2016, så lite tidigare än vad vi gjorde. Och de är ju då, alltså pionjärerna som har kommit längst, och har ju framförallt funnits på den amerikanska marknaden, men även nu kommit till Storbritannien och liknande. De gör en vegansk tonfisk också, och även då veganska fish cakes har de lyckats ta fram nu även. De, och deras produkter är liksom, smakar bra, smakar helt okej i alla fall, men skiljer sig från våra. Så att det finns, vi tror verkligen att det finns en marknad, en tillräckligt stor marknad för fler bolag att växa på. Men vi är absolut inte ensamma på den veganska tonfisken. Men den veganska laxen som vi tar fram nu, den är vi faktiskt först på på global nivå. Så den tror vi väldigt mycket på.
Wow, häftigt.
Det är ju också en av de mest konsumerade liksom, seafood-produkterna på Europa och speciellt Sverige-nivå också. Så att, ja, den hoppas vi.
Ja, jag tycker det här är kanon. Inte för att det är någon som sitter och väntar på att behöva mitt godkännande för att göra saker. Men jag har egentligen så en, och min invändning då, det var ju det jag sa från början, Mattias, att jag har liksom ändå en liten sån här invändning. Och den är ju egentligen inget som du kan svara på. Det är ju det här med att när det ska vara vegetarisk eller vegansk mat, men ändå liknar någonting annat. Jag är liksom så här, vegansk bacon och vegansk korv och grejer, så här, gör en skön sallad eller gör några fantastiska bön liksom rör, eller gör låt, liksom, finns ju en stor mattrend ändå som låt maten vara vad den är. Håll inte på att göm in den att den ska se ut som någonting annat eller vara någonting annat. Det är som att man vänder sig, jag tänker så här, kommer redan marknaden dö ut när folk har blivit lite mer mogna och kan njuta av svamp som svamp och inte behöver att jag lurar i det att det är en biff fast det är svamp liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det där kan jag, nu måste jag hoppa in här ändå, för jag känner ju så här att jag som har gått över till att äta extremt lite kött, väldigt, väldigt lite kött äter jag. Och jag får ju liksom cravings på en köttfärssås med spaghetti. Alltså du måste ju också komma ihåg, Charles, att man är präglad med alla de här rätterna. Och för att få gemene man, det ska bli intressant om jag har rätt, Tom, för det här kan ju du på dina fem. Men, Men just det att, jag kan bara tala utifrån mig, att jag blir så sugen på hamburgare. Jag tycker ju hamburgare är bland det godaste jag vet. Och den här Beyond Meat då, eller Beyond Burgare, nu ska vi inte sitta och hylla just dem då, men det är ju en burgare då som jag både grillar och steker och sådär, som till och med är ju liksom rödbetssaft i, som gör att den man kan ju få den rare liksom. Den känns ju som att den till och med blodig. Och då kan jag förstå din fråga, Charlie, men samtidigt så får ju jag mitt behov, det här som jag längtar efter, för jag älskar ju hamburgare. Jag tycker ju, alltså en riktigt bra hamburgare, jag har inga problem egentligen med smaken eller någonting, utan det är ju det är av miljöskäl och att jag inser att det inte är hållbart. Men så gott det är att få den där Beyond-burgaren med lite pommes till och så. Så det gör att jag får mitt burgerbehov stillat. Och så är det med mycket av de här rätterna. För att det här är ju sättet för att folk ska börja äta vegetariskt. Annars kommer man ändå gå och vara sugen på en hamburgare och i alla fall stanna och köpa en burgare med kött. Har jag rätt, Tom?
Ja, men absolut. Men jag håller också med Charlie, alltså, i det att det absolut bästa för både klimatet och för vår hälsa och ja, för allihopa egentligen, är om alla skulle äta liksom råvarorna direkt. Det hade ju varit absolut mest effektiva att faktiskt göra. Och det är det jag själv liksom försöker göra så mycket som möjligt. Men det är svårt. Det är jättesvårt, precis som du, Mattias, säger. Och det är liksom ett stort konsumentskifte vi ska göra. Vi har ätit kött väldigt länge nu och det ligger i vår kultur. Du pratade om julbord till exempel. Där tycker jag nästan det känns som absolut svårast att liksom lämna köttet, för det har sån stark emotionell connection i ens liksom bara identitet och ens barndom, vad det nu än kan vara. Att det är väldigt svårt att liksom bryta den trenden, och helt plötsligt så ska man lägga ett kålhuvud eller liksom ett salladshuvud istället där för julskinkan. Det kräver väldigt mycket liksom, då ska man vara väldigt committad till liksom planeten och klimatet, och de flesta ser ju inte riktigt hur pass mycket det påverkar det man äter i klimatet, så därför vill ju vi ju sänka barriären så mycket som möjligt genom att skapa de här växtbaserade hamburgarna, växtbaserade fisken, så att vi gör det så enkelt som möjligt för alla att äta mer hållbart.
Ni är som en övergångsdrog på något sätt liksom, så här, för den som försöker liksom sluta, och sen så, ni är nikotinplåstret liksom.
Ja, men kanske. Ja, men absolut. Det hade ju varit fantastiskt, tänker vi, om man kan fortsätta äta fisk, som jag själv känner att det har något som jag ätit väldigt mycket, och det som jag saknar mest nu när jag är vegetarian är just fisken, och att man kan skapa ett växtbaserat alternativ som faktiskt ersätter det. Och på lång sikt kanske till och med ändå smakar ännu bättre än vad vanlig fisk gör.
Och framförallt har den ju potential att kunna vara mycket nyttigare, eftersom vi vet att den odlade fisken innehåller ju i de flesta fall väldigt lite av de där omega-3-grejer. Allt det där som vi tror att det är så nyttigt att äta fisk är det ju väldigt lite av nu för tiden.
Liksom. Plus liksom alla mikroplaster, kvicksilver och sånt som kommer in i vårt hav. Allt mer och mer. Så.
Men det man saknar mest är väl i alla fall om man ska vara vegetarian då, och helt och hållet, det är ju ändå osten. Vad säger du om det, Tom? Är inte den svår ändå? Är inte den svår?
Veganosten.
Den är svår. Den är supersvår. Och här ser vi ju tyvärr inte så jättemånga bra alternativ än. Det finns ju vegansk ost. Men den är gjord på ett sätt som inte innehåller något protein. De flesta nu då. Det är några kul startups. Ett annat i Sverige här faktiskt, som heter Knocko Foods, som håller på med det är verkligen en lovande alternativ till ost. Då. Men det som gör det så svårt med ost är ett protein som heter kasin. Det här, nu är jag lite ute på Halis här, för det här är inte vår del. Men
vi kommer inte syna er på det här.
Men om någon lyssnare liksom kan eventuellt syna mig här. Att det är just den här, att hur den smälter, hur osten beter sig när den liksom jäser och liknande. Det är så otroligt svårt att återskapa. Så just nu finns det inte några jättebra alternativ för...
Men kommer du att ge dig in i ostbranschen när du känner att du har bemästrat fisken, tror du? Eller kommer det finnas en produktlina som...
Nej, det tror jag inte. Vi fokuserar på fisk framförallt. Och så finns det andra som vi gör ost.
Nej, men alltså, jag köper ju allt detta. Det är bara att jag är lite gubbig och tänker lite så här... Jag tänker att det är lite fuskpäls. Tänker jag. Det är så här, leopardmönstrad, går folk på stan så säger man så här, är det schysst då? Liksom. Nej, men det är ingen leopard, det här är bara fusk. Bara, jo, men du sänder ju ändå signalen att det är lite sexigt att gå omkring i leopardmönstrat. Så att jag menar, du hotar ju leoparderna på sätt och vis ändå genom att du sprider vidare en kultur av att det är lite coolt med päls, fast din är fuskpäls. Så jag menar, det är liksom, de här Beyond Burger gör ju, en ny generation växer upp som kanske inte hade ätit burgare, gör ju det. Och nu, jag förstår att nu är jag verkligen ute efter att liksom överdriva och sätta dit, men det finns ju den där, men ser man det som ett nikotinplåster, då blir det ju någonting annat. Jag äter ju fortfarande kött, så jag är ju verkligen den sista, jag går omkring och dödar pälsdjur liksom här, så att jag ska inte, verkligen inte hålla på och sitta på några höga hästar, men det är liksom ändå intressant. Hur är det med naturligt då? Hur tänker man där? Därför att om jag liksom kollar en räka, så kan jag lista ut hur har den haft och var har den varit, och det finns bilder och grejer. Din mat är ju liksom lite den där liksom science fiction-pillret, att det är så här, det pågår en, så att vi pratar om 3D-printad med något protein som är skickat från Ryssland. Det är ju liksom, det är svårt för mig att lista ut hur bra är det här, hur miljönyttigt är det. Jag vet när det kom den här miljödieseln gjord på tallolja, alltså liksom det, här, det är ju kanon, fantastiskt att vi har löst det här. Ända tills man börjar, när jag pratar med lite folk, så säger, jo men talloljan var inget vi hällde ut tidigare, den har vi använt till annat som vi nu inte gör. Vi gör en sämre produkt, diesel, istället för att göra liksom fina saker som gjorde talloljan tidigare, eller palmolja, och helt plötsligt så gjorde vi stora, ja men det sojasnacket.
Ja, bollen är hemma nu, gubbe. Låt han svara nu.
Nej, men jag är med. Jag tycker det är en bra fråga att ställa sig. Alltså, vi vill ju vara så transparenta som möjligt. Jag tror att det är jätteviktigt att vi är det. Sen så vill jag ändå tillägga att just liksom kött- och seafood-industrin inte är heller så transparent. Jag tror många inte vet hur det faktiskt ser ut på de här slakterierna. Och fiskfarmarna, även där finns det bilder från en dokumentär som Patagonia släppte som heter Artificial, där man ser laxlus, alltså de är liksom deformerade. Det ser riktigt hemskt ut i de här fiskfarmarna. Så att om liksom sojan kommer från Tyskland eller från Spanien, jag tror inte det kommer, det är liksom, det är självklart viktigt att inte koppla till någon skogsskövling. Här är en annan väldigt intressant fakta som inte så många vet, det är att liksom, det finns ju problem alltså med att liksom soja och palmolja plantage tar över liksom Amazonas. Man skövlar skog för att producera mer soja och palmolja. Men det som många inte vet är att 86% av all den skogsskövling som sker på grund av soja är för att det ska bli djurfoder till köttindustrin. Mm. För att den ska ju vara så pass billig som möjligt, så att man kan producera kött så pass billigt som möjligt. Och för att ett djur, det är det som är så synd med köttindustrin, den är så pass ineffektiv. Ett djur ska äta ett helt liksom liv, eller inte ett helt liv, men i alla fall så de blir tillräckligt stora för att man sen ska slakta dem. De sojabönorna kan vi ta direkt istället och skapa ett köttalternativ. Då är det mycket mer effektivt än om man ska liksom föda upp de här djuren. Och så det är därför då, ja, om man vill göra någonting bra för liksom klimatet, så är verkligen liksom växtbaserad kost absolut bästa man kan göra. Men svarar jag på alla dina frågor? Men,
nej, det var ju en taskig fråga från början. Så det var...
Men åter till ekonomin då. Vad får man ge som konsument för, alltså, kilopriset på en tonfisk om man jämför med att du går och köper en burk? Mm.
Går den att köpa på ICA som burk? Det gör inte det, va?
Nej, inte än. Vi jobbar på en produkt till butik just nu. Så att vi hoppas att komma ha det tillgängligt till hösten, förhoppningsvis. Men just nu är det bara restauranger då. Så då har vi Mahalo, Hawaii Poke och ett ställe som heter Kaiso också. Så det är tillgängligt i Stockholm, Uppsala och Malmö. Men annars så är det butik förhoppningsvis till hösten.
Mm. Spännande.
Mm. Men frågan var, vad kostar det då?
Vad tror du att det är konsumentpriset? För jag menar, jag är beredd att betala lite mer möjligen, men jag kan ju inte betala dubbelt så mycket. Eller jag kan, men,
det kan du väl.
Men just för att det ska funka, kommer ni kunna matcha? Liksom, hur tänker ni där kring konsumentpriset?
Tillbaka till liksom vår grundvision om vad vi vill skapa är ju att göra så mycket impact som möjligt, är att hitta ett pris som är verkligen jämförbart med den traditionella tonfisken eller laxen. Men faktum är att vi är liksom ett startup, och vi har inte den skalan som den här tonfiskindustrin, om vi tar det som exempel, liksom tagit fram under de senaste 100 åren. Mm. Där är vi inte än, eftersom vi lanserade i måndags. Vi vill gärna ta oss dit. Vi vill absolut liksom sänka prisnivån för att göra det så tillgängligt för så många som möjligt. Just nu är det tyvärr inte möjligt, så nu är det en premium. Och den ligger väl ungefär ja, men, ska jag säga 50-80% liksom dyrare ändå än vad traditionell tonfisk är i dagsläget.
Ja, men det var ju inte så. Alltså, men det skulle kunna vara 10 gånger dyrare också. Så att jag var ändå förvånad nu. Så ja. 50-80% dyrare än vanlig tonfisk.
Ja, ja. Det är liksom, precis. Det är inte de här 10 000 kronorna i alla fall. Nej. Per kilo. Mm.
Men då, och kom ihåg nu, kära lyssnare, vart ni hörde det här först nu. Mm. Så om man nu vill supporta er Hooked, man kan gå in på Instagram och då heter ni Hooked Foods. Hur ska man annars följa er? Kan man vara med och investera i ert bolag? Kan man, vad skulle du vilja säga till våra lyssnare?
Hooked matkasse.
Hur kan vi supporta er?
Ja, vad snällt. Men man kan ju läsa på mer om oss på hookedfoods.com. Så följ oss gärna på Instagram. Vi har precis börjat posta lite där. Så Hooked Foods. Och även LinkedIn postar vi rätt mycket. Det heter vi också Hooked Foods då. Mm. Så finns vi då på utvalda restauranger här i Stockholm, Uppsala och i Malmö även då. Så att om man vill smaka och se om man tycker det här är gott och tror på liksom, tasting is believing som vi brukar säga, så ge det ett försök och så får vi se vad det är.
Och då går man in och säger jag vill ha en poke bowl med liksom, vegansk tonfisk, tack, ja, liksom.
Exakt, jag tror de till och med kallar dem Hooked Tuna bowl och Hooked Tuna sandwich. Så att man frågar efter Hooked eller för vegansk tonfisk.
Men man kan inte signa upp sig och vara med på någon ny emission på något vis? Eller gå med och, om man vill investera eller supporta er på något sätt?
Ja, men vi kommer vilja växa rätt så kraftigt. Och det krävs mycket kapital i den här branschen. Om vi kommer in på ICA så tävlar vi helt plötsligt mot ABBA och sådana stora bolag. Så vi kommer resa mer pengar i sommar för att då förbereda oss för en lansering i dagligvaruhandeln. Och även då senare i år för... Och det är då sent 2021 eller till och med kanske början på 2022 för att expandera till andra länder i Europa. Så vi siktar på Tyskland som en stor nästa marknad. Om det går bra i år, det vill säga.
Just det, men det blir ingen egen fabrik.
Men du kan höra av oss till oss då, så kan vi tala om det i podden när det händer.
Ja, just det. Jättegärna.
Mm. Kan vi göra en liten investeringsrunda? Det blir första gången i sådana fall. Det är en ny grej.
Ja, det var kul.
Precis.
Men det blir ingen egen fabrik, eller?
Ingen egen fabrik än så länge.
Nej.
Vi vill gärna ha det längre fram, men det kräver ju otroligt mycket pengar. Mm. Så att där är vi inte än, men förhoppningsvis någon gång under de närmaste 5 åren att vi lyckas investera i en egen fabrik. Men inte i dagsläget då.
Mm. Ja, vad spännande. Jag måste gå och prova en sån här nu. Nu känner jag att det är liksom... Ja.
Mm. Ja, det kanske är precis. Det är ett skäl för mig att lämna landet faktiskt, känner jag till. Ja.
Lämna som, nu, inte lämna landet som att du ska flytta utomlands, utan lämna sommarstugan.
Ja, just det. Jag menar det. Jag lämnar landstället och tar mig till civilisationen och gå loss på lite plant-based tuna.
Du fiskar väl själv nere i sjön, tänker jag. Det är väl det du gör, eller?
Vad sa du?
Du fiskar väl själv nere i sjön, eller?
Ja, det gör jag. Ja. Absolut. Mm. Det blir ju en och annan gös faktiskt i sjön Båven. Så att jag tycker ändå att jag känner mig hyfsat klimat. Jag tycker inte att men det känns bra att gå ner med sitt eget spö och dra upp någon fisk då och då. Mm. Det funkar. Men så finns det ju mycket viltkött här också. Men det är en annan fråga som man kan ta en annan gång.
Det tar vi en annan gång.
Men alltså, Tom, vad roligt att höra en sån entreprenörskänsla. Och alltså, väldigt, väldigt spännande. Jag tycker fantastiskt att ni tar de här initiativen och vågar göra det. Och det är otroligt beundransvärt alltså. Jättekul att höra.
Mm. Nej, vad roligt att höra. Hoppas ni tycker den är god nu också. Det är ju det ultimata testet.
Ja, det vill ju till. Vi kommer rapportera i podden vad vi tyckte.
Så men gör det.
Ja.
Absolut. Ja. Nej, vad roligt. Superkul att du kom, Tom. Vi kommer att hålla ett öga på er och följa er med spänning.
Tack så jättemycket.
Ja, tack för idag.
Tack för idag. Vi hörs om en vecka.
Vinke, vink.